Tack så jättemycket. Det är underbart att få vara här tillsammans. Jag har faktiskt goda vänner som är uppvuxna i den här församlingen. En är ju förstås Joakim Blomqvist, och han och hans syskon, de är ju som jag förstår uppvuxna i den här församlingen, och John Ted också. Sen är en gammal god vän. Jag tänkte på honom när de pratade om söndagsskolan. Johnny Trosse. Han har skrivit en känd sång som heter Söndagsskola Blues eller någonting. När han var här. Så han är också en väldigt gammal vän till mig. Jag tror hans föräldrar och hans familj går också hit. Vi är gamla vänner sedan 30 år tillbaka. Johnny Trosso. Men i alla fall, jag heter Kristoffer Allan. Jag kom till Sverige som flykting 1977. Första året bodde jag i Vetlanda, där jag gick på Holsebruns bibelskola. Sen fick jag politisk asyl i Sverige och flyttade till Uppsala. Jag har varit i heltidstjänst för Herren i 35 år. Alltså jag hamnade i Sverige som flykting för att när jag blev frälst, först fick jag sitta i mentalsjukhus, och sen var jag ute och började predika evangeliet, och så satt jag in i fängelse i ett år, och jag blev hotad med avrättning om jag inte ville omvända mig till alltså gå tillbaka till islam. Min familjhistoria är väldigt blandad. Min pappa är från Jordanien, och jag föddes i Pakistan, och jag var officer i armén där. Min pappa var general i armén, så vi var rätt så kända. Så när jag blev kristen, det blev väldigt grej av det hela. Så när jag kom ut från fängelse, då sa de om inte jag omvände mig tillbaka till islam skulle jag bli avrättad. Och det var just därför jag fick fly. Och jag var med OM, operationsmobilisering, ett tag i Belgien, och till sist hamnade jag i Sverige och fick asyl här. Och så liksom vi fortsatte med vårt arbete härifrån Sverige. Jag började resa ut till missionsfältet. Det började med Östeuropa, och sen blev det Indien och Afrika och Latinamerika. Och för 17 år sedan flyttade vi till USA. Britta och jag och barnen, vi flyttade till USA, där vi är med Assemblies of God. Vi bara upplevde att det var bättre för oss, för att i det att jag har ju hela världen som arbetsfält, och vi tyckte det var bättre att ha en bas där. Men vi är i Sverige i stort sett varje år. Jag är här oftare än Britta. Hon är här kanske en eller två gånger per år. Jag är här varannan månad i stort sett och predikar i olika församlingar. Ni får ursäkta mig om jag har blivit lite rostig på svenska, men jag gör det bästa jag kan. Men jag talar ändå, tycker jag talar mycket bättre svenska än de svenskar som flyttar till USA och sen kommer tillbaka efter ett år och säger jag har faktiskt glömt bort svenskan. Sådär. Så man kan säga jag försöker åtminstone. Men alltså vi arbetar huvudsakligen i Afrika och i ett land som heter Burma. I Burma är det väldigt hård förföljelse av kristna. Och Herren sa till mig för ett antal år sedan att jag skulle plantera 500 församlingar i Burma på onådda platser. Och där har vi startat 178 församlingar i Burma. Och tack så jättemycket för er entusiasm. Det är bra, bägge två menar jag. Men överallt, alltså jag jobbar mest, alltså jag jobbar med evangelisering och församlingsplantering. Och vi har startat över 1000 församlingar hittills i Östeuropa, Indien, Afrika och andra delar av världen. Men jag jobbar för det mesta i Afrika, och där har vi också. Det är väldigt intressant. Nu leder jag en massa församlingar i Afrika också. Vi har 160 församlingar som jag leder. Och vi har en stor jordbruk, en farm som är 400 hektar. Man kan säga det är 3,5 kilometer långt, 2,5 kilometer bred. Stor jordbruk. Och jag tänker Och den är så stor, den är så pass stor, den har eget flygfält. Jag är den enda pingstpastor som har ett eget flygfält. Jag vet i Amerika, det finns ju stora predikanter som har flygplan. Jag har ingen flygplan, men jag har flygfält. Och det är inte många som har det, kan jag säga det. Men i alla fall, vi tänker utveckla jordbruket och göra en massa olika projekt där. Men just nu har vi ett litet barnhem och vi kommer att bygga ett större barnhem. I mars månad, när det slutat regna, ska jag börja bygga barnhemmet. Och vi startar också vår bibelskola där, församlingsplanteringsskola. Och vi har redan en församlingsplanteringsskola i Burma där vi tränar upp de här församlingsplanterare och sänder ut dem. Och så har vi stora kampanjer i Afrika. Vi har 10 kampanjer per år och vi vinner mer än 1 miljon människor till Herren varje år. Och i år har vi också nått den här siffran. Och vi håller ungefär 1 miljon varje år, mellan 1,2 miljoner människor varje år. Och före varje kampanj, folk frågar mig alltid, men vad gör ni med uppföljning? Vi gör det bästa vi kan, för att före varje kampanj har vi en sån 3 veckors bibelskola, för väldigt intensiv bibelskola för alla de deltagande församlingar. Vi förväntar oss att de ska lägga ner all sitt verksamhet förutom söndagsmötena. Och så 6 dagar per vecka går de in i den här träningen. Och där vi också tränar dem just om hur man gör de nyfrälsta till lärjungar. Och sen efter kampanjen har vi en 3 veckors uppföljningsperiod. Och på grund av det ser vi väldigt kraftig församlingstillväxt på de här platserna. Så nu vill jag visa några bilder. Och här är alltså bilder från fältet. Här är Zambezi-floden vid Victoria-fallet. På höger sidan är Zimbabwe, vänstra sidan är Zambia. Och vi har haft kampanjer på bägge städer. Och det är helt fantastiskt. Och den här bron, det är också världens högsta bungee jump. 130 meter. Och när man hoppar, då ser man också krokodilerna står där och väntar. Så det är vid Victoria-fallet. Nästa bild. Det här är själva Victoria-fallet. Det är 1,7 kilometer lång och 130 meter hög. Det är världens underväg. Det är något fantastiskt att vara där. Nästa bild. Nej, det var en bild för... Ja, här är ett av våra husdjur i Afrika. Jag älskar nämligen katter. Men... alltså det är ett riktigt lejon och jag stod bredvid det här lejonet och log lite forcerat i tro. Men det är bra med Photoshop, för att jag klippte bort killen som stod bredvid mig med sån laddat och osäkrat gevär. Ifall lejonet beslutar sig att ha mig till lunch. Va? Så i alla fall, det här är ett riktigt lejon i Zimbabwe. Nästa bild. Den här bjässen, jag satt i en båt bara 3 meter från hans gap. Och det var skrämmande. Han var säkert 7 meter lång. Stor grej alltså. Och de äter ju människor utan att tänka. Men sen såg jag omkretsen på hans mage och tänkte att det måste finnas någon där redan. Så det var lite tröst för mig i alla fall. Nästa bild. Här är en av våra kampanjer. I Zambia. Vi är en kåkstad i Zambia här. På det här fältet såg vi 30 000 människor bli döpta med den helige ande på en gång. På ett enda möte. Det är fantastiskt när Guds ande kommer över en sådan folkmassa. Och folk blir andedöpta. Tack för er entusiasm. Jag vet att ni är väldigt glada. Se de här bilderna om vad Herren gör. Nästa bild. Det här är i Zimbabwe. Det är en kåkstad i Zimbabwe. Zimbabwe är där vi har vår bas i Afrika, i Harare. Men så det här är i Zimbabwe. Här ser ni massvis med människor. Alltså det är som ett hav av människor. Folk kommer till Jesus. Folk är hungriga efter Herrens ord. Nästa. Här är också i Zimbabwe en mindre stad som heter Kadoma, där jag var i oktober. Det var årets sista kampanj innan det började regna. Där i Kadoma, Zimbabwe. Nästa bild. Det här är Chirimba i Malawi, också en kåkstad. Så vi ser, vi har 10 sådana kampanjer varje år. Och varje kampanj är förberedd, så har vi uppföljningsarbete efteråt. Och vi har egentligen ett 10-manna-team på heltid, som heltidsarbetare, 10 stycken som bor i Afrika, som gör allt det här som liksom förberedelsearbete och efterarbetet. Sådär. Nästa bild. Det här är en liten flicka i Chimoyo i Mozambik. Den här bilden är tagen i juli månad. Och hon var född fullständigt förlamad. Hade aldrig kunnat stå eller gå hela sitt liv. Och Herren helade henne och nu står hon upp och går för första gången i sitt liv. Så vi fångade hennes första steg med kamera. Nästa bild. Här är också från Zimbabwe, en liten pojke. Han är 1,5 år gammal, aldrig kunnat stå eller gå hela sitt liv. Här står han upp och han går för första gången, en liten pojke. Nästa bild. Det här är väldigt intressant. Här är en ung man. Detta skedde i oktober. Den här mannen, 21 år gammal, han var född döv och stum. Och Herren helade honom. Han började höra. Och han började tala för första gången i sitt liv. Och efter jag hade liksom tagit upp honom och visat att han kunde höra och tala och gett hans vittnesbörd, så bad jag honom att gå tillbaka in i folkmassan. Och så gick han och ställde han sig bredvid en man som var ditburen, en äldre man som var ditburen av sina släktingar. Och de hade lagt honom på marken på en filt. Och den här mannen hade varit totalt blind under 3 år och helt förlamad i över 10 år. Alltså han kunde varken stå upp, gå eller se någonting. Så han gick och ställde sig bredvid honom. Så när jag började be, då kom Guds kraft över folket. Och den här unge mannen, han räckte ut sin hand och tog den här mannen vid handen och lyfte upp honom. Och den här mannen stod upp och han kunde se och han kunde gå. Och nästa bild är på den mannen, den äldre mannen, han till höger. Och han kom upp och han började dansa och prisa Gud precis som en svensk. Det var härligt alltså. Det var helt fantastiskt. Du vet, som svenskar gör i kyrkan, alltså när de är riktigt glada. Så det var helt fantastiskt. Och jag tog videon på den när han dansade och prisade Gud. När han kom upp och vittnade och berättade att han hade varit blind i alla dessa år och varit lam i alla dessa år. Och sen började musiken spela och han började dansa. Och jag har den på YouTube. Om ni går till YouTube och ni skriver Christopher Alam, så kommer ni att se den här mannen. Och ni kommer också se den föregående mannen. Ni kommer att se honom höra och tala för första gången i sitt liv. Så om ni kollar YouTube och sånt, så finns han där. Okej, nästa bild. Den här kvinnan, den är i Zambia för några månader sedan. Hon var förlamad, oförmögen att stå eller gå. Och hennes familj tog henne till mötet i den här skottkärran. De hade inga rullstolar, så de bara skjutsade henne dit till mötet i skottkärran. Och Herren reste upp henne. Hon stod upp och började gå. Sen tog vi upp den skottkärran, så hon skjutsade skottkärran framför sig. Hon sköt den framför sig och gick. Och det var helt fantastiskt. Nästa bild. Okej, den här lilla flickan, jag tror hon var 6 år gammal. Hon hade en stor tumör som hängde där framme. Och den var lika stor som en kvinnobröst, sa hennes mamma. Stor tumör. Och den bara försvann. Och där pastorn har sitt finger, det finns ett litet blåmärke. Det var allt som var kvar. Det var bara ett märke där tumören hade funnits. Och den försvann fullständigt i ett ögonblick. Herren bara tog bort den. Nästa bild. Det här är våra missionärer, vårt team i Afrika, de som jobbar med mig. Så det är de. Nästa bild. Här liksom frukten, den långsiktiga frukten av dessa kampanjer. Den här mannen var en katolsk präst. Han kom till en av våra kampanjer och blev frälst. Och dagen därpå kom han till, han fick reda på där jag bodde. Han kom och han sa, jag är katolsk präst och jag blev frälst igår. Och jag vill ha den helige ande som du talade om. Så jag la händerna på honom, bad för honom. Han blev, andedöpt och började tala i tungor. Då sa han, vad ska jag göra nu? Jag sa, läs din bibel, gav honom några böcker, läs de här böckerna. Och jag sa, kom till kampanjen varje kväll och se vad jag gör och gör precis likadant. Så efter kampanjen var slut, han började predika i sin församling. Och folk blev frälsta och helade och biskoparna var jättearga på honom. De flyttade honom till annan församling. Och så skedde överallt där de flyttade honom, det bröt loss väckelse inom katolska kyrkan. Och till sist sparkade de ut honom alltså. De tyckte att han var, ja, han har blivit för mycket av en pingstvän va? Och för lite katolsk. Så de kastade ut honom och idag har han en egen församling. Han har över 2000 på söndagsgudstjänsterna och han startade över 80 stycken församlingar. Och det här är i Malawi. Nästa bild. Okej, det här är från Zomba i Malawi. Zomba kan man säga är den sydligaste muslimsk stad i den afrikanska kontinenten. Väldigt många muslimer, alltså majoriteten av befolkningen var muslimer. Så jag var där för 20 år sedan, lite över 20 år sedan, hade en kampanj där. Muslimerna var ju upprörda, men jag hyrde stadion mitt i stan, hade kampanj, blev massvis av människor frälsta hela det, det var väldigt starkt. Så jag gjorde, jag planterade en församling. Vi hade en ung man som hade gått bibelskolan och jag insatte honom som pastor. Vi gav honom ekonomisk understöd under ett år och då sa jag efter ett år ska du vara självförsörjande. Så han byggde upp den här församlingen och sen under tiden planterade han ytterligare 25 församlingar. För att folk har inga bilar, det finns inga bussar heller så folk kan inte gå långa avstånd. Så det är mycket bättre att ha församlingar på orten alltså. Så han planterade ett nätverk av 25 eller 26 församlingar över hela Zomba. Idag, 20 år senare, Zombas befolkning, majoriteten består av pingstvänner. Som är frälsta och andedöpta. Och Zomba är inte längre en muslimstad. Och den här mannen, hans huvudförsamling har 4000 medlemmar. Och sen de här, plus de här andra församlingar. Så det är en fantastisk arbete som Herren har byggt upp. Och det är ett av frukterna av vårt arbete. Nästa bild. Här är barnfestival. Vi har också barnkampanjer i samband med våra kampanjer. Och där ser ni Britta i mitten. Och vi har sådana barnkampanjer. Vi gjorde en stor barnfestival. Det är det första vi gjorde. Det var flera tusen barn som kom. Vi hade hoppborg och vi hade bibelfrågesport. Och vi hade sång och dans. Och väldigt mycket aktiviteter för barnen. Det är fantastiskt. Och nästa bild. Här är våra clowner till barnarbetet. Han till vänster, han är som en överläkare i en klinik. Men han älskar att spela clown. Och bredvid honom i den blå prickiga klänning, hon är också från USA. Hon är en affärskvinna som älskar att åka till Afrika och hjälpa oss med barnen. Älskar barnarbetet. Så, nästa bild. Här är våran farm i Afrika. Om ni ser träden där borta, den faller i vår mark. Alltså det stort, jättestort alltså. Så här ska vi bygga barnhemmet och ja, allt annat som vi ska göra. Nästa bild. Arbetet i Burma. Här är en av våra pastorskonferenser i Burma. Så det var sista bilden. Så ni vet ungefär vad vi håller på med. Och ja, det är det vi gör. Och sen vi reser också till, jag reser också till, alltså huvudsakligen är det i Afrika och Burma. Men samtidigt är ju så att jag reser mycket i Sverige, inte mycket, en hel del i Sverige. Jag besöker församlingar och andra länder i Europa, Holland och Schweiz och dem. Och sen är ju i Mellanöstern kanske en gång per år, haft kampanjer i Libanon, i Egypten, på olika platser. Jocke?
Hej, jag heter Joakim Blomqvist och vi har blivit lovade att få ta upp ett offer till arbetet här idag. För 30 och ett halvt år sedan faktiskt så satt jag förmodligen här på rad 4 eller rad 5. Nej, det var nog rad 4 tror jag. Ungefär där så var det, hade vi en kampanj här. Det var väl efter kampanj i kyrkan när vi hade haft Terje Bernsten här. Och då var det en gammal broder som måste ha flyttat hem till Herren som frågade: hörru pojk, är du frälst? Nej, det är jag inte, sa jag. För jag hade inte tagit emot Jesus än. Jag hade vuxit upp i en troende miljö, men jag hade inte fattat mitt eget beslut. Vill du bli frälst, sa han. Ja, det vill jag. Och så bad han för mig. Och så blev jag frälst. Och precis för 30 år sedan, jag tror att det är på dagen, jag måste faktiskt kolla med arkivet här i Södertälje, men jag tror att det är nästan på dagen, så begravde jag mig här. Så jag firar 30 års jubileum kan man säga idag eller de här dagarna. Och jag säger det med både glädje och tacksamhet, djup tacksamhet, så jag känner att kroppen skakar lite grann. Men jag är otroligt tacksam över alla år som Herren har bevarat den, och att han gav en trygg väg och resa som man fick söka och bejaka. Och så går det för den som förlitar på Herren. Så att frälsningen är otroligt viktig, och ni hörde arbetet här. Det är som sagt de tre senaste åren, så vet jag, om att jag sitter med och tittar lite grann på arbetets siffror och ekonomi och sådana bitar, och deltar mycket med Britta och Kristoffer. Ja, mitt första uppdrag när jag flyttade från Södertälje 1990, så fick jag flytta min chefs hus, Per-Olof Hermansson i Uppsala. Och då råkade det vara så att Britta och Kristoffer, de bodde grannar med Per-Olof Hermansson. Så då bjöd oss på lunch. Britta gjorde det. Minns du det? Nej, okej. Och Kristoffer, jag trodde du var inte hemma. Men det var då jag lärde känna Kristoffer och Britta, och sen så har det varit en bestående vänskap. Så jag har själv varit ute med Kristoffer till Afrika. Och bara för att uppmuntra er eller peppa er lite, eller vad man nu ska använda för ord. Jag var med 1997 första gången, och jag kände så att nu ska jag gå ner och ställa mig i det här mötet. Det sista mötet varje kampanj, då Kristoffer bjuder in människor som vill ta emot Guds ande och få andens dop. Då gick jag ner och ställde mig. Jag hade blivit andedöpt, men jag gick ner och ställde mig. Och så hörde jag bara hur det kom som en fysisk våg som bara drog över hela fältet. Och det var 25 000 människor. Och det bara smattra. Folk började tala i tungor. Och det var man bara hörde bara... Och så steg volymen högre och högre. Det var helt otrolig upplevelse. Så att jag har liksom... Från Södertäljedagarna när man var här nere och körde bullmaffian och vittna för människor på gatan, så har Gud haft kvar i mitt hjärta att vi måste vinna människor för Gud. Jag känner fortfarande idag att jag vill... Ursäkta. Att jag vill vinna... Jag har vunnit för få människor i min egen närhet, men jag vill verkligen att Gud ska använda oss och vinna människor. Det är en sen tid, det vet vi. Och vi behöver få med många människor på tåget till himlen. Det är vårt uppdrag. Vårt liv är inte så långt här på himlen. Vi var och begravde vår far i Finland här förra helgen, och han fick flytta hem till Herren. Och det måste... Titta lite i backspegeln och se vad vi har gjort, och fokusera på det som har något värde. Det som består i evigheten, och det att vi fyller tåget som går till himlen och ska, där vi får möta Jesus. Och ja, idag då när vi får ta upp en gåva till arbetet här, så kan jag säga det, att jag tittar också. Jag vet vad såna här kampanjer kostar. De kostar oss, jag kan säga så här, de kostar oss per frälst människa så är det 25 cent. Om man räknar det lite grann baklänges och framlänges, så kan jag säga så här att jag kan ge er en garanterad... om ni skulle vara med och så att säga, få vara med och veta att ni är med och vinner människor, så kan ni få vara med och sätta 1000 människor på tåget till himlen för 1675 kronor. För det vi vet, vi har full kontroll på kostnaderna för varje kampanj. Vi kör väldigt kostnadseffektivt med det team som vi har i Afrika. Vi har lastbilar där, färdiga anläggningar med dieselgeneratorer och sånt. Så vi lider aldrig brist på ström. Det finns otroliga starka vittnesbörd om att ljudet når långt, långt, långt bort utöver kampanjfälten som är stora. Det är stora fotbollsplaner vi talar om. Men det når kilometer bort. Så vi har starka vittnesbörd om hur människor får uppleva till och med att döda uppstår i hem. Får vi höra under kampanjerna. Så att det här vet vi vad det kostar. Och idag så vet jag att om jag vill vara med och få med 1000 människor på tåget till himlen som blir frälsta, så kostar det 1675 kronor. Och det skulle jag vilja uppmana er på idag, att ni är med och satsar. Satsa det ni kan. Fråga Herren givetvis vad ni ska ge. Det är inget tvång alls. Men det är det jag vill peppa er lite grann för. Var med och satsa. Samla er skatt i himlen. Vi ber för insamlingen. Tack Jesus. Jag prisar dig för att du aldrig blir någon något skyldig, utan jag vet att du välsignar. Du har välsignat mitt eget liv och min familjs liv, och du blir ingen något skyldig, utan du välsignar mångfald igen. Du vill vara med på livets alla områden, och jag vill bedja idag Herre att vi är med och frågar och känner efter vad vi ska ge oss så in i det här arbetet. Välsigna varje givare, var och en. I Jesu namn. Amen. Och för er som inte har med er kontanter, så kan vi även efteråt sen, vi gör så idag, att vi kommer ha lite böcker här utanför. Kan berätta om eventuellt om senare mötet. Så kan vi även fylla i namn och adress. Och så kan vi skicka ut en löftestalong till er istället. Vad sa du? Ja, jag gjorde upp så med dem. Så att vi tar det där efteråt. Så jag kommer stå där vid böcker här utanför efteråt. Så kan ni komma och ta en sån här avis eller då. Gud välsigne er.
Ta mig till ditt hjärta och håll mig alltid där. Jesus, du som ger mig allt jag behöver här. Jag är bara en människa som är ganska svag, utan egna krafter som kan hålla mig kvar. Du som väcker liv och som smälter ner allt det frusna som mitt hjärta bär. Ett brinnande hjärta, ge mig en varm och helig tro, så din kärlek lyser genom mig. Ett brinnande hjärta, ge mig en varm och helig tro, lyser genom mig. Sända. Vem vill gå? Hör dig ännu säga samma ord som då. Jag vill tända eldar, jag vill bära ljus till en värld på driv, vill jag ge mig ut. Och du som väcker liv och som smälter ner allt det frusna som mitt hjärta bär. Ett brinnande hjärta, ja, ge mig en varm och helig tro, så din kärlek lyser genom mig. Din kärlek, Jesus. Ett brinnande hjärta, ge mig en varm och helig tro, lyser. hjärta. Ge mig en varm och helig tro, så din kärlek lyser genom mig.
Fader, vi tackar dig för de här insamlade medlen. I Jesu namn så ber vi att varenda krona ska få bli till välsignelse, upprättelse, människors frälsning. Hur Guds nåd utlöses och förlöses i olika delar av världen. Vi tackar dig, Fader, för att du välsignar varje givare. Och du välsignar fortsättningsvis Kristoffer och hans ministry och det som han gör. Och du välsignar Södertälje pingstförsamling och dess folk. I Jesu namn. Amen.
Nu Kristoffer, är det din tur att predika. Ska vi stå upp och välsigna Kristoffer? Än en gång så kommer vi fram inför dig, Far. Tack för vad vi redan har sett och hört om hur stor du är och vilken makt du har och vad du kan göra när människorna ställer sig till ditt förfogande. Nu ber jag, heligande, fall över oss. Smörj ditt eget ord och låt det gå in i våra hjärtan. Gör oss mottagliga i Jesu namn. Amen.
Amen. Halleluja. Tack för er kärlek och generositet till evangeliets arbete. Ni har inte tagit upp församlingsoffer? Ja? Får jag göra det? Jag tror väldigt starkt på ge till en ensam församling. Tiondet är väldigt viktigt. Jag förknippar tiondet med Guds välsignelse över våra liv. Alltså, det står väldigt klart i Malakis brev. Det står att för full tiondet, inte halva tiondet. Full tiondet till förrådshuset. Amen. Och då säger Herren att han skulle göra tre saker. Det första han säger, han ska öppna himlens fönster. Står det så på svenska? Himmelens första, och ösa ut en sådan välsignelse över oss att det skulle vara svårt för oss att hålla det. Och tre, den andra han lovar är att han skulle gå emot den onde för vår skull. Och den tredje, det står att alla folk ska kalla er välsignade. Därför är det väldigt viktigt att oavhängigt av hur vi har det, att vi ger alltid vårt tionde. Jag minns när jag bodde i Sverige, vi hade, ibland var det väldigt tufft ekonomiskt. Vi hade knappast några pengar hemma. Och det var två saker vi beslöt oss. För det första, du vet, flera år när jag reste på fria kallelser och samtidigt drev ett missionsarbete. Alltså vår personliga inkomst som familj, den låg under, vad heter det? Existensminimum. Men jag vägrade att gå till socialen. Vägrade att stämpla och gå till socialen. Vet ni varför? För det står i Filipperbrevet 4:19 att det står att min Gud ska på ett härligt sätt i fullt mått. Och jag tyckte inte att gå och stämpla var något särskilt härligt. Jag hade svårt att se härligheten med att gå till socialkontoret och få hjälp. Jag vägrade att göra det. Jag var ett Guds barn. Och jag såg på mig själv som en givare hellre än en mottagare. Vi måste ha en mentalitet ett givande mentalitet. För det står i Andra Korintherbrevet 9:10 att Gud ger utsäde till såningsmän. En såningsman är en människa som har ett givande mentalitet. Då är man såningsman. Man har ett givande mentalitet. En människa som är generös, som ger tiondet, som ger offer, som ger bra dricks till kyparna när man går ut och äter, som är allmänt liksom har ett utegivande mentalitet. Sen finns det de som har ett mentalitet att ta emot så mycket vi kan. Man ser sig själv som en människa i behov. Jag har alltid behov. Jag har aldrig mindre än vad jag behöver. Samhället är skyldig med någonting. Människorna är skyldig med någonting. En sån människa, den stora tragedin med en sån människa är att alltså vi lever för att ge till andra. Och det är när vi ger till andra att våra liv blir till en plus. Om vi ligger hela tiden i minus är det svårt för oss att ge till någon annan. För att vi kan bara bidra med det som vi har. Vi kan inte ge det som vi inte har. Eller hur? Är ni med? Vi kan bara ge om det som vi har. Vi kan inte ge det som vi inte har. Och därför säger jag, det bästa sättet vi kan bryta oss ur den här mentaliteten att jag behöver det, jag faller alltid till korta i livet, jag önskar jag hade mera. Alltså är att vara en givare här inne. I hjärtat. Och när man är en givare här inne i hjärtat, då sätter man det till verk också och börjar ge. Om man börjar, man kan säga den grundläggande givandet är tiondet. Herren säger, för full tionde till förrådshuset. Då ska du se vad jag ska göra. Och sen utöver tiondet. Alltså, det finns två sorters givande. Givandet i enlighet med Guds ord. Och där säger Herren, tiondet. Och då, sen är det givandet i enlighet med andens ledning. Och det heter offergåvor. Som ni gav till vårt arbete. Det är en offergåva. Jag säger till folk, jag vill inte ha ett tionde. Jag vill bara ha offergåvorna. Men ge ditt tionde till hemförsamlingen. Amen. Om ni börjar ge ett tionde. Nu vet jag inte hur många av er ger ett tionde. Jag hoppas att alla gör det. Vi i vår familj. Det första vi beslutade att vi inte skulle gå och stämpla och leva på socialen. Det andra var att hur vi än har det kommer vi alltid att vara trogna med vårt tionde. Och det har vi hållit. Och Gud har välsignat oss. Amen. Herren har varit god mot oss. Och vi är tacksamma för att han har välsignat oss. En människa som har en givande attityd lider aldrig brist. Lider aldrig brist. Så låt oss göra så. Nu. Jag har inget mot, jag är frimodig här. Vi tar en insamling till församlingen. Vi ger vårt tionde till församlingen. Och din offergåva, vi tar upp det just nu. Amen. Kan vi göra det? Ta fram era offer. Tiondet, offergåvan, ta fram den i handen. Jag vet en del ger elektroniskt eller hur man gör. Det har blivit mer och mer i Sverige. Men om du ger här på söndagarna, ta fram någonting. Det finns elektroniskt också, gåvomat eller vad det heter. Det ser den där. Det är en fantastisk uppfinning. Jag tycker man borde ha sånt på varje bänkrad framför. Så man kan ta fram kortet och bara under mötet liksom. Halleluja. Ta fram era offergåvor. Halleluja. Amen. Jag tycker det är väldigt viktigt. Det är en viktig del av gudstjänsten. Och därför jag kan vänta med min predikan. Men det är väldigt viktigt att ni gör detta. Att vi gör detta nu. Det är en väldigt viktig del av mötet. Att man offrar till Herren. Om man läser Gamla testamentet, det, liksom just det där med offrande, det var en stor grej, du vet, när de kom och offrade till Herren. Halleluja. Ska jag be tillsammans? Fader, vi tackar dig. Du är en god Gud. Och du förser oss med allt vi behöver. Jag tackar dig att vi bor i ett rikt land. Ingen av oss här, Fader, lider brist på någonting. Och vi är välsignade och vårt land är välsignat. Och nu, Fader, i lydnad till ditt ord vill vi ge våra tionde offergåvor till dig. Och jag ber, Fader, att alla som ger, de är välsignade. Fader, välsigna deras gåvor. Och som du har lovat, Fader, du ger dem, välsigna dem tillbaka 30, 60, 100 fall. Både i andliga välsignelser och materiella välsignelser. Och allt de, i allt som de behöver, i Jesu namn. Amen. Halleluja. Gud välsigne. Det står Gud älskar en glad givare. Se lite gladare ut än ni gör just nu. Lite, lite. Ett litet leende, det skulle inte skada. Jag tycker att det är bra om man ger mig lite glädje. Vi måste bryta den här svenska mentaliteten. Nu är han uppe och talar om pengar. Ja, jag gör det. Bibeln gör det. Därför gör jag det. Amen. De enda som retar sig för att man talar om pengar är de som älskar pengar. Vi älskar inte pengar. Vi älskar Jesus. Vi ser på pengar som redskap som vi kan använda för att välsigna människor. Visst är pengar viktiga. Pengarna är viktiga, men det är bara en slav. Alltså, pengar är en fruktansvärd sak om det blir mästare över våra liv. Amen. Men vi vill inte att pengarna ska vara mästare över våra liv, utan vi vill att pengarna ska vara vår slav så vi kan använda det för Guds verk. Och det bästa sättet att förhindra att pengarna blir vår mästare och hålla pengarna som slav är att kunna lära sig att ge bort den med ett stort leende. Halleluja. Och då visar det betyder ingenting. Alltså ska jag be. Amen, amen. Fader, vi tackar dig för dessa offergåvor. Jag ber, Fader, du välsignar varje givare. Låt dessa medel användas, Fader, till ditt rike, Fader. I Jesu namn. Amen. Gud välsigne. Halleluja. Nu går vi till Herrens ord, Habakkuk 3, vers 2. Habakkuk 3, vers 2. Om ni inte vet var Habakkuk är, sida 1193. Det är inte alla som har lätt att hitta Habakkuk. Habakkuk 3, vers 2. En bön av profeten Habakkuk till Sigionot. Och så ber han. Herre, jag har hört om dig och häpnat. Herre, förnya i dessa år dina gärningar. Låt oss förnimma dem i dessa år. Mitt i din vrede må du tänka på förbarmande. Habakkuk ber till Herren och det finns två saker i den här bönen. För det första, han erkänner att han lever i en tid av vrede. Gud är vred på människorna på grund av deras synd och avfällighet. Du vet att när människorna och nationer vänder bort ifrån Gud, då kommer alltid sådana domedagsprofetier fram. Jag minns när jag kom till Sverige 70-talet, då tyckte vi det var så hemskt. Och det är värre nu när man tänker på moralen i samhället. Den tiden när jag var ny i Sverige, kom hit 1977, då tyckte folk att det är så fruktansvärt, det är så förfallet. Men nu talar vi om den tiden som den gamla goda tiden. Och jag vet hur förfallet var, för att då var det så, folk profeterade och hade syner om ryssen kommer. Minns ni det? Ja? Ryssen kommer och tar Sverige. Och folk beskrev vad skulle ske när ryssen kom. Sen efter en tid upptäckte vi att ryssen hade inte ens pengar till bensin för att invadera någon. Ryssen fick stryk i Afghanistan och stack därifrån och sen dess har han hållit sig lugn. Men du vet, när tiderna är dåliga, då är det alltid sådana profetier. Men Habakkuk, han ber inte om straff eller dom. Utan han säger, Gud, mitt i vreden, visa barmhärtighet. För att vi lever idag i evangeliets tid. Evangeliets tid är inte en tid av dom. Utan det är en tid av nåd. Där vi predikar inte ett budskap om dom, utan vi predikar ett budskap om nåd och förlåtelse. Att hur mycket du än har syndat, så står Jesus Kristus redo att ta emot dig. Han älskar hela mänskligheten. Han dog för dina synder. Du kan bli frälst precis som du är. Halleluja! Det är evangeliets tid. Det är nådens tid. Så han säger, Herre, mitt i vreden, visa förbarmande. Och det andra som han ber om, han säger, Herre, jag har hört om hur du uppenbarade din kraft i tidigare tider. Och jag har häpnat. Jag vill att du ska förnya ditt verk i vår tid. Vi vill uppleva den gamla tidens kraft här och nu. Många människor har gett upp hoppet. Men Habakkuk ber, Herre, vi vill se din kraft idag. Jag visade bilder på lama och blinda och döva människor och förlamade människor som blir helade. Det är bara för att vi tror på en sak. Det att oavsett hur människorna är, oavsett vad teologerna säger, Bibeln säger samma sak som det har alltid gjort. Att Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evig tid. Och vi ställer på något sätt ett krav på att Herren ska bekräfta sitt ord. Och att han ska visa oss att han verkligen är densamme idag. Jag tror starkt på detta, att Jesus har inte förändrat sig ett dugg. Människorna har förändrat sig. Det finns stark otro till och med bland de kristna. Men Jesus har inte förändrat sig. Och Habakkuk ber, han säger, Gud, jag vill se din kraft som det var i forntiden. Förnya ditt verk. Förnya det som du gör. Låt oss förnimma och se den gamla återigen. Och det är vad som heter väckelse. Vad är väckelse för något? Alla vill ha väckelse. En del tycker att, och så har vi ett ord som heter väckelsemöte. Ja? Många vet inte vad de vill egentligen. Man frågar folk, vad menar du med väckelse? Och då, en del menar, vi kommer till kyrkan, lite högt musik och folk faller på golvet och lite, blir lite sådär atmosfär och det är väckelse. Väckelse handlar inte om en atmosfär eller vissa företeelse. Väckelsen börjar alltid i människans eget hjärta. Du kan leva i väckelse i ditt hjärta. Väckelse kommer och det är ett liksom, det är ett tillstånd att vara i, det är hjärtats tillstånd. Sen är det väckelse i familjer. Nej, det är familjer som lever för Gud. Ni ser ju i församlingen, vissa familjer, de verkligen, de lever för Herren och barnen är också med och föräldrar också med. Det är väckelse i familjer. Sen är det väckelse i församlingar. Det är liksom olika sorters, men det handlar om en och samma sak. Guds närvaro. att Gud är där. Och han är verksam. Och han är närvarande. Halleluja. Och människorna lever i detta. Jag vill dela med er vissa saker idag. Och jag kallar det för 7 tecken att man har väckelse. Vad är det som händer när väckelse kommer? Jag vill ge er 7 punkter. Och den första punkten är att väckelsen för med sig en stark längtan efter Gud. Inte längtan efter härliga möten. Eller fantastisk lovsång. De här är ytliga saker. Utan väckelse handlar om en djup längtan efter Gud. David, han säger så här. I Psaltaren 63. I Psaltaren 63 säger han så här. Gud, du är min Gud, bittida söker jag dig. Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten. Så skådar jag nu efter dig helgedomen för att se din makt och din ära. Han har en Guds längtan. Han ser min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. Det är någonting med Guds längtan när det blir riktigt starkt. Det kan till och med kännas fysiskt i kroppen. Han säger, Herre, min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. Jag vill se din makt och din ära. I Psaltarpsalmen 42 han säger, så som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig och Gud. Det är någonting med hjortar. Alla sådana djur som hjortar, som antiloper som man ser i Afrika. Olika sorters hjortar. Det intressanta med dem är att de är alltid törstiga. De måste dricka ofta. De existerar alltid i närheten av vatten. I Afrika finns det vattenhål, i Zimbabwe. Vi har sådana vattenhål. Och där det finns vatten, där hittar man hjortar. Sen finns det andra djur som kan klara sig väldigt gott utan vatten. I Mellanöstern hade vi kameler. Jag växte med kameler. En kamel kan dricka en gång. Sen kan han gå i veckor ute i öknen utan vatten. Men han säger att han kände sig som en hjort. Om en hjort inte får vatten att dricka, så kommer han att dö. Man kan inte leva utan vatten. Och då säger han, Herre, så som hjorten längtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter det. En Guds längtan brinner i själen. Längtan efter Gud, efter hans närvaro. Den andra tecken på väckelse. Väckelsen för med sig en ny och frisk uppenbarelse om Jesus. Om ni läser Galaterbrevet, Paulus förmanar församlingen Galatia för att de hade tappat bort synen om Jesus och gått in i religiositet och traditioner. När man tappar bort synen på Jesus, så ersätts Jesus av traditioner och lagiskhet. När man tappar bort synen på Jesus och pratar om hur man ska bete sig, hur man ska klä sig för att vara kristen. Om inte du klär dig på det sättet, om inte du beter dig på det sättet, då är det tveksam om du verkligen är frälst. Så har vi människor som har lärt sig hur man beter sig, hur man klär sig, hur man uppför sig. Men vi ser inte bara hjärtats tillstånd. Och så länge det yttre är okej, vi tycker, ja, det är en stark kristen, en människa som älskar Gud. Och så fort vi upptäcker någonting om den här människan, så blir vi alla chockerade. Oj, hur kunde han göra så? Han var ju med, han var ju okej. Men Gud ser till hjärtat. Den församlingen som Paulus talar till i Galaterbrevet, Galaterförsamlingen, de hade tappat bort synen på Jesus. Och kommit in i lagiskhet. Och traditioner och religiositet. Låt oss gå till Jesaja kapitel 61. Ska vi se någonting väldigt intressant. Jesaja 61. Och här står det. Ursäkta mig. Jesaja kapitel 6. Det var inte 61. Det var fel. Jesaja kapitel 6, vers 1. Jesaja kapitel 6. Här står det. I det år då konung Ussia dog, såg jag Herren. Det var intressant, för att om ni läser berättelser om Israels konungar, det är väldigt intressant, för att en del av de här konungar, de var ju usla, ogudaktiga. En del var mycket bra. En del var lite si och så. Ussia var en av de bättre konungarna. Han var fantastisk. Och ibland är det så, bara för att man är fantastisk, man blir så upptagen i den här människan, man tappar synen på Herren. Och det är som det skett. Konungen Ussia var död. Och när han dog, Jesaja som var profet på den tiden, han sörjde honom. Och då skedde någonting. Han sa, i det året då konung Ussia dog, såg jag Herren. Gud gav honom en ny och frisk uppenbarelse av Herren. Och då beskriver han vad som skedde när han såg Herren. Han beskriver synen där. Och vers 3. Och den ene ropade till den andra och sa det. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Han såg Herrens helighet. Han såg hur helig och ren Gud är. Och när han såg Herrens helighet, det första som skedde, han kom under en stark överbevisning av synd i sitt eget liv. När man får en uppenbarelse av Jesus, då kommer allt skräp i ens eget liv upp. Saker och ting som man inte ens visste fanns, den kommer upp. Och det är den tredje punkten. Väckelsen kommer alltid med en djup överbevisning av synd. När det är ingen väckelse, då pekar man alltid på andras synder. Han gör det, han gör det, han gör det, han gör det. Låt mig säga en sak. Felet med religiösa och lagiska människor är så här. De ställer ribban så högt att ingen klarar det. Ingen klarar deras gallring. Ingen i församlingen är god nog. Inklusive de själva. De ser till att alla andra lever i fördömelse. För att de själva lever i fördömelse också. Och på grund av att de lever i fördömelse har de aldrig någon tro. De vet det här med bön och handpågläggning och profeterandet. Och så. De kan de här sakerna. Och de utövar de här sakerna utan tro. utan någon förväntan att Herren ska verkligen gripa in och göra några under. Och det är på grund av att, ja, vi är inte goda nog. Därför, vi tror på detta, men det kommer inte att, vi förväntar oss ingenting, för att vi vet att ingen bland oss är god nog. För i lagiskhet, allting, Guds handling, beror på ens egen godhet istället för Guds nåd. Om man kollar alla andra. Men när Jesaja hade den uppenbarelsen av Herren, det första som skedde, hans egen synd blev avslöjad. Den kom upp på ytan. Och se vad han säger här. Det är intressant. Och vilka synd han hade begått kommer upp på ytan. Och då säger han, då sade jag, vers 5, ve mig, jag förgås, andra ord, jag dör. Ve mig, jag dör, ty jag har orena läppar. Han talade inte om äktenskapsbrott, eller stöld, eller rån, eller våld. Utan han kände sig träffad. För en sådan liten sak. Som att han hade orena läppar. Alltså när Guds ande kommer, till och med små synder framstår som stora ting. Saker och ting vi tar för givet som vi inte ser på liksom något farligt. För att alla pratar ju så. Ja? Baktaleri, det är inget farligt. Alla gör ju så. Pratar om folk bakom ryggen. Alltså det. Alla gör ju så. Det finns ju små saker som alla gör. Jag gör också det. Det är ingen fara med det. Jesaja hade inga stora synder i sitt liv. Små saker. Men när man står inför Guds helighet, till och med de här små sakerna står upp som att vara stora allvarliga saker. Då kommer Gud att ta i tur med saker och ting. Och han sa, ve mig, jag dör. Då undrar man, vad har han gjort? Vad har han gjort? Ingenting. Jag har orena läppar. Och jag bor mitt ibland ett folk som har orena läppar. Du vet, en del saker, de blir så allmänt accepterade. Det är okej, men det är inte okej. Och när han erkände detta, då skedde något fantastiskt. Titta här, vers 6. Men en av seraferna flög fram till mig, och han hade i sin hand ett glödande kol som han med en tång hade tagit på altaret. Och han rörde därmed vid min mun. Därför sade han, se, då nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning blivit tagit ifrån dig, din synd är försonad. Hur blev hans synd förlåten? Det kom en av seraferna. Han hade en tång i sin hand. Och han gick fram till altaret. Och tog en sån glödande kol. Det kan man bara göra om det finns eld i altaret. Jag har varit på många platser där det inte finns någon eld i altaret, utan det är bara aska. För att Guds ord inte förkunnas längre. Det finns ingen bön. Finns ingen lovprisning. När man inte prisar Gud. När man inte ber. När man inte predikar Guds ord med frimodighet och kraft. Vet ni vad händer? Då dör elden. Men jag kan säga, så länge det finns eld i altaret, det finns alltid bot. Det finns alltid förlåtelse. Man kan alltid gå dit till altaret och få förlåtelse för synd. Helande från sjukdomar. Fjärde Moseboken 6:13, det står. Tredje Moseboken 6:13, det står att elden ska hållas ständigt brinnande på altaret. Den får aldrig slockna. Det är det Gud har sagt. Att altaret, vad som än sker utanför. Alltså, vad det än händer. Och hur mycket det regnar eller stormar och hur folken är. En sak måste hållas levande. Elden på altaret. För så länge det finns eld på altaret, det finns lösen. Det finns försoning. Det finns förlåtelse. Det finns bot. Folk kan komma och bli frälsta. Så de kan komma fram och bli helade. Vad de än har gjort. Men om vi låter elden dö, då är det bara askan kvar. Då är inte mycket hopp. Och därför säger jag. Vi måste ha elden. Vi måste hålla elden brinnande. I altaret. Den första platsen är altaret hemma. Folk pratar om hur det är i samhället. De pratar om hur det är i församlingen. Men jag frågar er, hur har ni det hemma? Hur har ni det hemma? Har ni eld i altaret hemma? För det är där vi bor. Vi är här en gång per vecka. Där är ni varje dag. Har ni elden i altaret hemma? Och sen elden i altaret här. Så när vi kallar folk fram. Om du har behov, kom fram. Då finns det eld i altaret. Gud kan möta deras behov. Men innan dess, har du elden i altaret i ditt hjärta? Hur är det i hjärtat? Brinner det någonting här? Eller har du aska? Brinner det någonting här? Sen hemma. Sen i församlingen. Halleluja. Och därifrån tog han en glödande kol och rörde vid hans läppar och sa: du är förlåten. Du är ren. Och det är fantastiskt när man blir förlåten. När man kommer inför Gud och man förstår hur man själv är. Och då, tänk så här, det står i skriften. Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen genom honom kan bli frälst. Jesus kom inte för att döma människor. Han kommer alltid att rena. Hur många gånger vi än kommer till honom möts vi alltid av rening och förlåtelse. Och Jesaja upplevde den här reningen. Och då skedde någonting fantastiskt. Då hörde han en röst. Vers 8. Och jag hörde Herren tala och han sa det: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och jag sa det: se, här är jag, sänd mig. Och det är den fjärde punkten. Väckelsen kommer alltid och för med sig en ny överlåtelse till Guds sak. En överlåtelse till Guds sak. Här var Jesaja och se, han upplevde just den här reningen. Och då nästa fråga. Vem vill jag sända? Vem vill gå? Han sa: Herre, här är jag. Här är jag. En ny överlåtelse till Guds sak. Vi lever i en tid då människor, du vet, de lever för sig själva. De vill vara kristna, men de vill leva för sig själva. Och livet handlar om pengar och prylar och köpa det och äga det och äga det. Jag gav mitt liv till Jesus när jag var 21 år gammal. Nu är jag 56 år gammal. Och det finns en stor skillnad mellan vara 21 och 56. När man är 21 år, då tänker man på framtiden och vad jag ska göra, vad jag ska äga, vad jag ska köpa. När man är 56, då är man redan över halva sträcket. Himlen är närmare än jorden. Och då tänker man så här och så tänker jag. Jag bryr mig inte. Jag är förbi det där stadiet. Jag har levt hela mitt liv utan prylar och ändå är jag glad. Jag ser bra ut, eller hur? Är jag välklädd nog, tycker ni? Ja? Ser jag svulten ut? Jag väger mer än över hälften av er. Jag mår bra, jag är glad. Jag har inte levt mitt liv. Jagandet efter saker. Och nu är jag 56, nu bryr jag inte. Men jag vill säga en sak. Jag säger, Herre, här är jag sen med. Du får göra precis vad du vill med mig. Ibland har det varit tufft. Men jag har vägrat att ge upp. Varför ska jag ge upp? Om jag ger upp, vad ska jag göra annars? Jag vägrar att ge upp. Har folk skadat mig, sårat mig? Ja, jag har blivit illa behandlad av församlingar. Och du vet att livet är livet. Men jag säger alltid att en Guds man är som en katt. Hur du än slänger han, så landar han alltid på fötterna. Se vad de gjorde med Jesus. Han botade de sjuka. Han predikade evangeliet. De piskade honom, slog honom, spottade på honom, förkastade honom. Alla hans vänner försvann ifrån honom, flydde från honom. En av dem, hans bästa vänner, hans bästa lärjungar, han sa, jag känner inte till den här mannen. Och sen spikade de fast honom på ett kors, så dör han på korset. Och de begraver honom och de ställer en sån vaktstyrka utanför hans grav. Och de var så rädda, den här mannen, du vet, han kan ställa till strubbels efter han är död. Bibeln säger, han går ner till dödsriket. Han besegrar den onde. Och sen på tredje dagen, vet ni vad han gör? Den här trubbelmakaren, han uppstår igen. Och då säger han, jag är den som var död och jag lever idag. Och jag håller i nycklar till graven och till dödsriket. Och 2000 år sedan, han ställer fortfarande till trubbel. Och människorna som tror på honom, än idag blir de bombade, dödade och förföljda. Och han är den största katten av alla. Han är ett lejon. Och han ryter än idag. Halleluja. Och vi följer Jesus. Och det är därför är det omöjligt för en sådan som jag att ge upp. Vad du än gör, så kommer jag tillbaka. Miao! Halleluja. Jag vet vad det är att bli föraktad, förkastad, sitta i fängelse för evangeliets skull, hotad av avrättning. Men jag står idag och jag är starkare än någonsin. Vet ni varför? På grund av livet som Jesus har gett oss. Döden är uppslukad av livet. Han har gett oss liv och liv i övernog. Han är den samme igår, idag och i evighet. Och allt det här med prylar och ska jag ha det, ska jag ha det. Det, ursäkta mig uttrycket, det skiter jag fullständigt i. Jag är invandrare, jag får säga vad ni vill. Och då säger han, ja han är invandrare, så okej. Han menar inte så illa, eller hur? Förstår ni vad jag menar? Halleluja. En överlåtelse till Guds sak. Det finns bara en sak som betyder något. Att Guds sak går fram. Amen. Nästa punkten. Väckelse. För med sig en brinnande längtan att få se människor frälsta. Eller som Joakim säger, på tåget till himmelen. När väckelsen kommer, då vet ni vad händer? Vi kommer tillbaka till vår första kärlek. Alla vi som sitter här har blivit vunnen av någon. Det kan vara en evangelist, det kan ha varit en kompis, det kan ha varit våra föräldrar. När vi var små. Alla vi som är här, någon gång i vår liv, har vi hört evangeliet. Och själva fattat ett beslut att följa Jesus. Och när vi fattade beslutet, vi tyckte då det här var det mest fantastiska jag någonsin hört. Det är det största som har hänt mig. Och nu är det någonting som tvingar mig att berätta detta för alla. För att jag vill att alla ska få uppleva den stora kärleken, den stora glädjen som jag har upplevt. Och det heter den första kärleken. Ja? Och så glömmer man bort det. Går 20 år. Då upptäcker man hur långt man har kommit bort. Och då sitter man och bråkar om man gillar musiken eller inte i kyrkan. Ja? Man bråkar om, ska vi sjunga segertoner eller körer? Ska man ha slips eller ej? Det är avfällighet, mina vänner. Det är vad det är. När man kommer tillbaka till sin första kärlek, då kommer man tillbaka till detta att alla ska få uppleva det som jag har upplevt. De behöver Jesus. Vi vill att människorna ska uppleva den här glädjen av att lära känna Jesus. Ha evighetens hopp. Väckelse för med sig en brinnande längtan att få se människor frälsta, vad det än kostar. Profeten Jeremia, när han var ute och predikade om omvändelse, folket kastade stenar på honom. Och vet du vad han sa? Jeremia kapitel 20, vers 9. Han sa: Herre, jag har sagt så många gånger, jag är trött på det här. Jag vill inte längre tala i ditt namn. Men vad ska jag göra? Ditt ord, det brinner i min barm som en eld. Jag kan inte låta bli. Paulus sa: Kristi kärlek tvingar mig. Man är tvungen av Kristi kärlek. Att se människor frälsta. Det femte punkten som väckelse för med sig är en sjätte. Är en uppenbarelse av det. Alltså en upprättelse av det mirakulösa. Väckelsen för med sig en upprättelse av det mirakulösa. När väckelse kommer, då tänker man: detta handlar inte om kyrklighet. Detta handlar om Jesus. Och vem är Jesus? Han är densamme igår, idag och till evig tid. Han har inte förändrats. När det inte är väckelse, så skriver man böcker om: vill Gud hela alla? Ha? Har ni hört sådana dumheter jag kallar dem? Stora predikanter, stora gudsmän som liksom duktiga att predika. Och de slösar bort sin tid: vill Gud hela alla? Och de tar mera tid i att förklara varför folk inte blir helade än i att själva be för det sjuka. Ja? Vill Gud hela alla? Varför? Varför blir inte folk helade? Jag vet inte det, men jag kan berätta om detta för er. Varför folk blir helade? Det kan jag berätta. För det första, Jesus dog på korset och tog alla våra sjukdomar och våra smärtor på sig. För det andra, han är densamme igår, idag och i evighet. Och den för tredje, han har sagt, där två eller tre församlas i mitt namn, så är ju där mitt ibland dem. Folk frågar mig ofta, Kristoffer, men när du ser de här lama människor stå upp och gå på dina kampanjer, hur känns det? Om det här med hur känns det var en gren i OS, skulle svensken vinna guldmedalj varje gång. Svensken är världsbäst på att liksom, hur känns det? Eller det känns inte riktigt. Det känns bra. No, det är sällan att det känns bra. Det är ofta det känns inte riktigt. Vi är så negativa. Till och med om man smakar, om man äter någon god mat, då säger man, det var inte dåligt. Om någonting är riktigt bra, då säger vi, det var inte dumt. Man kan inte säga, vad bra. Nej, det är lite överflödigt liksom. Det var inte dåligt. Ha? Hur känns det? Låt mig säga, vem bryr sig om hur Kristoffer Alam känner mig? Vem är jag? Vem är en människa som du ens ska titta på honom? Eller se på honom? Vad är en människa? Vad spelar det för roll om vad jag tycker? Eller hur jag känner mig? När jag står där i Afrika och människorna är där, jag går på dessa tre saker. Ärligt talat, det är tre saker. Jag har lärt mig. Jag grundar allting på tre saker. För det första, vad har Jesus gjort för dessa sjuka människor som är här framför mig? De är lama, blinda människor. Vad har han gjort för dem? Har han burit deras sjukdomar eller inte? Det är en sak. Det andra, är han densamme idag som han var för 2000 år sedan? Eller har han förändrat sig? Malaki 4:12. Jag är Herren, jag förändras icke. Och det avgör för mig. Och den tredje. Han säger, där två eller tre är församlade i mitt namn, är jag där mitt ibland dem. Så jag kan ha 50 000, 100 000 i folkmassan. Men jag letar efter två eller tre. Du vet, det finns ju folk som är nyfikna. Det finns folk som kommer för att hånas. Du vet. Folk som kommer med förväntan, med längtan. Det finns alla sorters människor. Men jag känner ju inte alla. Så jag tittar alltid på plattformen. Okej, jag är en av den pastorn och den pastor. Och vi är två eller tre församlade i hans namn. Om jag bara har två eller tre personer, så vet jag att han är här mitt ibland oss. Han behöver inte 100 eller 200 eller 5000. Han säger inte där 5000 ribban liksom sträcket går vid 5000. Om det är 4999 då är det inte där. Men om det är 5000 så står jag och räknar. Nej, han, det är väldigt enkelt. Om två eller tre är församlade så säger jag 1, 2, 3, 4. Halleluja, så är Jesus här. Och om han är här, då är allting möjligt. Och det har ingenting att göra med detta, hur jag känner mig. En sak har jag lärt mig. Att inte fråga Kristoffer Alam hur han känner sig. För Kristoffer Alams känslor är förrädiska. Det hänger mycket på olika omständigheter. Ibland barnen säger, mamma, varför är pappa så arg? Då säger hon, ja, för att han har inte ätit. Då blir jag riktigt arg. Inte för att jag inte ätit, för att hon säger det. Och när jag är riktigt arg, då kan jag inte förvänta mig under. För jag är arg. Så jag har lärt mig, okej, jag ska inte bry mig. Jag ska inte ens fråga mig hur jag mår.
Bra.
Väckelse för med sig en förväntan. Och tro på att Jesus kan vara mitt ibland oss. Som han alltid varit. Och därför tror jag. Nu. På förmiddag. Jesus är här mitt ibland oss. Ja. Jag vet vi är mer än två eller tre. Som är församlade i hans namn. Halleluja. Och det handlar inte om, oh, men det är ju förmiddagsmöte. Det ska vara sådana offensiv möte. Jag struntar i om det är offensiv eller defensiv möte. Viktigt är att om Jesus är där. Och den sista. Väckelsen för med sig en ny dimension av tro. Jag vill avsluta med dessa bibelord. Kan ni hänga med 5 minuter till? Går det bra? Vem vill ge mig 5 minuter? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Det är bra. Låt oss gå till Lukas kapitel 18. Jesus, när han talade ofta i liknelser och berättelser. Så gjorde han. Han pratade utifrån liknelser och berättelser. Och så nu ger han en liknelse. Det står verset. Och han framställde för dem en liknelse. Och syftet med denna liknelse var detta. Att de alltid borde bedja utan att förtröttas. Okej? Okay? Och förtröttas betyder inte att man blir trött på att, för att man har bett. Utan det betyder att man ska be utan att ge upp. All right? Det är värst. Då, här är liknelsen, här är berättelsen. Han sa det. I en stad fanns en domare som icke fruktade Gud och ej heller hade försyn för någon människa. Oj. Riktig hårding. Han fruktade inte Gud. Och han tog inte hänsyn till någon människa. Liksom en hårdkokt människa. Ingen barmhärtighet. Men det finns en annan person i det dramat. Och det är en fattig, liten änka. Någon hade gjort henne något orätt och hon ville ha rätt. Men hon hade ingen att försvara henne. En svag kvinna. Motsatsen till den här mannen. Det var Estre. I samma stad fanns också en änka som åter och åter kom till den här domaren och sa det. Skaffa mig rätt av min motpart. Okej, hon kom igen. Om igen. Vad gör han? Till en tid ville han inte. Han ville inte det. Men omsider sade han vid sig själv. Det må nu vara att jag icke fruktar Gud. Och hej heller har försyn för någon människa. Likväl, eftersom den änka är mig så besvärlig. Alltså hon är jobbig. Vill jag ändå skaffa henne rätt. För att hon icke med sina ideliga besök. Ska alldeles pina ut mig. Ha? Och då säger han, och Herren tillade, hör vad den orättfärdiga domaren här säger. Ska då icke Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropat till honom dag och natt, och skulle han icke ha tålamod med dem? Jesus säger, det var den här domaren, han fruktade inte Gud och fruktade inte någon människa, hänsynslös, hårdkokt människa, och en änka. En fattig, liten änka, helt försvarslös. Hon kommer till honom och säger, hjälp mig. Och han ville inte det. Varför han inte ville det? För att han var hänsynslös. Han hade ingen barmhärtighet i sitt hjärta. Du vet hur den en del människor är. De vet vad är rätt och fel. Men de vill bara göra det som de vill ändå. Bara för att få fram punkten att jag kan göra precis vad jag vill och ingen kan stoppa mig. Och sådan var han. Rätt eller fel, det handlade inte om. Det handlade om vad han tyckte. Han sa, jag vill inte. Okay. Men vet du vad hon gjorde? Hon kom tillbaka. Och kom tillbaka. Han slängde henne ut ur rättssalen. Hon kom tillbaka. Till sist kallade han polisen. Och sa, ni får inte släppa in henne hit. Då stod hon utanför. Och nästa morgon när han vaknade, gick till köket för att ta frukost. Titta han ur fönstret och där tältar hon på gräsmattan. Överallt hon följde honom. Han gick till restaurang med sin familj för att äta. tog barnen till McDonald's, då hon var hon med bakom. Hon plågade honom. Och efter en vecka började hon uppenbara sig i hans mardrömmar. Han försökte sova på natten. Till sist, jag kunde få bort den här kvinnan i sömnen. Då säger han, vem säger han? Den här kvinnan. Och han höll på att bli galen, du vet. Tokig, han blev tokig. När han var vaken så var hon där. Var hon där. När hon, han sov så var hon där. Då tänkte han, okej. Jag fruktar inte Gud, jag fruktar inte någon människa. Men jag tror det är bäst för mig att ge henne vad hon vill. Vad hon håller på att ta livet av mig. Hon tar koll på mig och hon sliter ut mig. Och då säger Jesus, hör nu vad den orättfärdige domaren säger. Ska inte Gud då skaffa rätt åt er? Och då säger han, intressant det här. Vers 8. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska väl människosonen när han kommer finna tro här på jorden? Jesus säger, jag kommer snart tillbaka. Och när jag gör det kommer jag att finna sådan tro här på jorden. Det finns ju olika sorters tro. Det finns en sorts tro, jag kallar den 30 sekunders tro. Man kommer framför förbön, då är man fylld av tro. Åh, halleluja, shakabahaya. Sen får man handpåläggning. Och den efter en tid så säger man, åh, jag har fått handpåläggning. Så efter en tid, du, ja, det finns kvar. Så börjar tron sjunka. Och då säger man, ja, det var kanske inte Guds vilja. Vi får se nästa gång någon helbrägdgörare kommer. Vi får se vad händer då. Inte den sortens tro som varar i 30 sekunder. Utan han säger, Jesus säger, den sortens tro. Ja? Jag vet inte om ni har sett en hummer. Om ni älskar att äta hummer. Ni ser på hummern på tallriken. Om du ser på hummerns klorna. Det finns två olika sorters klor. Det ena är saxen. Som man använder för att skära upp sitt offer. Den andra är som en tång. Den håller fast. Och musklerna i den vänstra klon alltså. De är byggda så där. När de griper tag i någonting kan inte de släppa. En hummer. När en hummer tar tag i någonting. Det är omöjligt för honom att släppa den. Och det är den sortens tro. Eller som engelsk bulldog, du vet. Som tar tag i någonting och käkbenet liksom låser sig. Och du kan göra vad som helst. Du ska piska honom, slå honom. Han släpper inte. Och Jesus säger, när jag kommer tillbaka till jorden. Kommer jag att finnas den sortens tro. Som biter sig fast vid Guds löften. Som ser på Bibelns löften och säger, Herre, så har du sagt i ditt ord. Detta är mitt, för det här ordet gäller mig. Du sa att du har burit mina sjukdomar och smärtor på dig själv. Och genom dina sår är jag helad. Och på grund av att det står i skriften, jag vill hålla mig fast vid detta. Och jag kan inte ge upp. Jag kan säga så här. Ibland verkar vara som om Gud inte svarar. Men det är inte att han vill inte svara. Utan han vill testa dig. Hur desperat är du verkligen? Ibland kan ta saker och ting tid. Jag önskar att det gick fort. Tro mig. Men han säger, när jag kommer tillbaka till jorden, kommer människosonen att finna sådan tro som håller fast vid löften. Som säger löftena kunna ej svika. Nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat. Allt vad han lovat har. Himmel och jord må brinna. Höjden och berg försvinna. Men den som tror ska finna löftena. Det står kvar. Halleluja. Guds ord är sant. Guds löften är sanna. Jesus Kristus är densamme. Det som han har gjort består än idag. Och den mest fantastiska är att han har sagt, där två eller tre församlas i mitt namn, så är ju där mitt ibland dem. Så denna morgon är han här i Södertälje Spings församling. Och du kan ta tag i allt som du har. Men viktigast av alla, att var och en som är här låter elden brinna i våra hjärtan. I hemmets altare, i våra hjärtans altare, i församlingsaltare. Att vi går framåt med Jesus och vägrar att ge upp. Att vi lever med en ny överlåtelse. En ande av väckelse i våra hjärtan. Som går framåt och tar tag i allt som Herren har. Halleluja. Ska jag böja huvuden? Halleluja. Medan alla huvuden är böjda. Fader, vi tackar dig för din nåd, för din godhet. Vi tackar dig, Herre, för allt som du har gjort för oss. Jag tackar dig, Jesus, att du blev piskad och slagen. Krönt med den törnekrona. Du blev korsfäst. Och du bar på dig själv alla våra synder. Våra skröpligheter, våra svagheter, sjukdomar på dig själv. Och genom dina sår har vi läkedom. Tacka dig, Jesus, för det som du har gjort för oss. Och medan alla huvuden är böjda, jag känner ju inte er, men ni känner era egna hjärtan. Och Gud känner er. Och Jesus älskar dig. Och jag vill fråga dig, om du får fråga dig själv. Och det är så att, enkel fråga, om du skulle dö, kommer du till himlen eller vad kommer att ske med dig? Om du säger, Kristoffer, jag vet att jag är Guds barn, jag är frälst, jag har frid med Gud. Då är det fantastiskt. Om du har gjort upp med Gud, du vet du är på väg till himlen, då är det fantastiskt. Men om du säger, Kristoffer, jag ärligt talat, jag vet inte. Jag är här denna morgon, men jag vet inte vart jag är på väg. Då vill jag be med dig. Så när du går härifrån, då går du med frid i ditt hjärta. Och jag vill inte att du ska ligga i din säng ikväll och när du försöker att sova. Och tanken snurrar i ditt huvud att den här mannen kom och han utgöt sitt hjärta. Men jag liksom låste mig och höll fast. Och jag inte gav mitt liv till Jesus. Bara för att jag var rädd för vad människorna skulle säga och tänka. Eller på grund av min stolthet. Utan jag skulle kunna säga, jag gjorde den rätta saken. Så om du säger, Kristoffer, jag behöver att ge mitt liv till Jesus. Jag vill att Jesus ska komma in i mitt hjärta. Jag vill leva med honom. Så kan jag få se din hand så att du vet vem du är, så vill jag be med dig. Jag vill inte göra en spektakel. Utan om du säger, Kristoffer, jag är inte frälst, men jag vill bli frälst. Jag vill göra upp med Herren. Kan ni få se din hand så jag vet vem du är. Jag känner inte er. Jag vet inte liksom hur det är med er. Men du känner ditt eget hjärta och Herren känner det. Finns det någon? Gud välsigne. Syster, är det någon mer? Bra, är det någon mer? Gud välsigne. Gud välsigne damen. Är det någon annan? Någon annan behöver ge ditt liv till Jesus? Bra. Finns det någon mer? Gud välsigne dig. Finns det någon annan? Det handlar om att gå härifrån med frälsningsvisshet. Vet du, jag är fri. Jag har gjort upp med Gud. Mina synder är förlåtna. Jag är fri. Det är det som det handlar om. Finns det någon mer? Finns det någon mer? Jag bara vara säker. Okej, ni som räckte upp handen, kan ni vänligen stå upp? Bara stå upp. Jag vill be med er. Kan ni stå upp? Kan ni stå upp? Okej. Kan ni, finns det någon mer? Jag bara frågar. Kan ni komma fram och ställa er här med mig? Kan ni komma fram? Ingenting att skämmas för. Jag har fått göra det. Halleluja. Om ni står här, kan ni komma fram? Kan ni? Jag har redan hälsat. Hälsa en gång till. Här. Damen, kan ni komma och ställa här? Halleluja. Jonte, kan du komma och be med dem? Leda dem i bön. Kan vi stå upp tillsammans? Kan ni stå upp tillsammans? Vad vill ni att ta emot Jesus?
En frälsningsbön. Ja, frälsnings. I mikrofonen?
Ja, bara med de fem. Och tala till dem. Du kan ha min mic, Jonte. En mikrofon, okej. Okay. Halleluja. Tack Jesus.
Ska vi be tillsammans hela kyrkan? Ska vi bara stilla ner oss så kan vi be en enkel kör tillsammans. Ska vi be tillsammans? Jesus Kristus. Jag kommer till dig. Jag vänder mig till dig. Som jag är. Jesus, jag ber om förlåtelse. Förlåt mig min synd. Tvätta mig ren. Och jag vänder mig bort ifrån mitt gamla. Och jag vill följa dig. Jesus, jag gör dig till Herre i mitt liv. Och jag vill följa dig. Amen. Amen.
Amen. Hur ska vi göra med min bror? Brother Rolf, har vi någon bok eller någonting? Okej, vem är det? Okej. Brother? Halleluja, amen. Tack Jesus. Brother, ska du ta dem allihopa? Ha? Kan ni? Okej, de från arabländer. De från arabländer följer med honom. Kan du ta dem någonstans eller vill du be här? Okej, kan du. De är också från arabland? Okej. Nej, okej. Finns det någon som kan ta hand om dem? Broder? Du kan gå med dem någonstans och bara be med dem. Ta med dem. Kan ni följa med? Amen, halleluja. Kan vi lyfta upp våra händer och bara tacka Herren för dessa människor som kom fram för att ta emot Jesus. Halleluja. Fader, vi tackar dig för din godhet. Vi tackar dig för din nåd. Vi tackar dig, Fader, för din dyrbara gåva. Frälsningens gåva, Fader. Vi tackar dig, Herre. Vi prisar dig. Halleluja. Hur många andra behov i era liv ni vill ha förbön för? Kan ni räcka upp handen? Ni har andra behov? Kan ni bara komma fram? Kan ni komma fram? Halleluja. Kan ni bara komma fram här? Kan ni komma fram? Jag gör det på lite annorlunda sätt. När det är mycket folk så gör jag lite annorlunda. Men kom fram. Kan komma lite längre fram. Lite längre fram. Tack så mycket. Gud välsigne. Om ni sprider ut på det lite grann. Amen. Här, lite längre fram. Okej. Halleluja. Joakim, kan du komma och hjälpa mig? John Ted, kan du hjälpa mig? Halleluja. Brother Rolf, kan du komma fram och hjälpa mig? Halleluja. Kan ni sprida ut på er? Amen. Halleluja. Vi ska be för er. Jesus Kristus är densamme. Han har sagt där två eller tre församlas i mitt namn, så är jag där mitt ibland dem. Tror ni att Jesus är här? Det är Roger Lengrens pappa. Eller hur? Jag känner igen. Jesus är här mitt ibland oss. Och han säger allting är möjligt för den som tror. Och vi tror. Vi tror på fullständig upprättelse och läkedom för var och en av dessa syskon. Fader i Jesu namn, jag tackar dig för dessa syskon. Jag tackar dig Herre att du bar allas våra sjukdomar och smärtor på dig själv, och genom dina sår är vi helade. Tackar dig Fader för liv, långt liv och läkedom för var och en av dessa, Fader. Du har sagt att vi ska lägga våra händer på de sjuka och de ska bli friska. Och nu Fader, i lydnad till ditt ord, så ber vi för dem. Fader, jag ber att du låter din heliga andes kraft och smörjelse komma över var och en av dem, Fader. Ta bort varje spår av sjukdom och smärta i Jesu namn. Amen. Jonte, du kan börja där. Kan vi fråga var och en av dem vad det är som är fel, så ber vi för dem. Amen.